Hej och hjärtligt välkomna. Det här är P1 Debatt. Och vi sänder direkt från Kulturhuset här i Stockholm. Idag handlar programmet om polisen. Vem litar på polisen? Om en vecka är det val. Brott och straff är ju alltid en av väljarnas viktigaste frågor. Där är ju polisen en av huvudaktörerna. Polisen ska minska brottsligheten och öka tryggheten. Men senaste tiden har anklagelserna mot polisen haglat. Romregister, Husby, Limhamn, dödsskjutningar, nedlagda internutredningar, vittnesmål om övervåld, rasism, sexism och outredda och ouppklarade vardagsbrott. Men är det verkligen så illa som det sägs? Idag talar vi om förtroendet för den svenska polisen. I Sifos förtroendemätning är polisen den myndighet som ökar mest i anseende, samtidigt som många unga, ofta med utländsk bakgrund, men också människor i glesbygden, hyser misstänksamhet och frustration över att inte få hjälp av polisen när de utsätts för brott. Om det här vill vi prata, men också om allt som görs för att stärka förtroendet mellan medborgarna och polismyndigheten. I panelen och bland publiken har vi berörda, vi har drabbade, vi har poliser och vi har en bov. Välkomna till Kulturhuset och P1 Debatt. Och här skulle jag vilja börja med dig, Rode Grönqvist. Du deltog i motdemonstrationen i Limhamn lördagen den 23 augusti 2014 när du stod på Linnégatan tillsammans med ett hundratal andra. Vad hände?
Jag och de andra som demonstrerade där utsattes för grovt övervåld av polisen. Deras hästar red genom vår folksamling i hög hastighet så att flera trampades ner. Och jag själv blev slagen med en batong i huvudet så att jag fick föras till sjukhus och häftas med 12 häftklamrar.
Men du har flera vänner som också har blivit drabbade av det här.
Ja, det stämmer. Och alltså, efter den händelsen så var mitt förtroende för polisen inte superhögt. Men det som känns värst är att det har fortsatt. I förrgår blev en av mina vänner insläpad i en polisbuss efter en demonstration där han inte hade gjort något olagligt. Nedlagd på golvet, pepparspray i ansiktet. Fick höra snälla gör motstånd. Den sortens systematiska övervåld, misshandel mot oss antirasister. Det får oss kännas laglösa. Det känns som att polisen kan göra vad de vill med oss, att det inte spelar någon roll och att de är ute efter att skada oss.
Men är ni på något sätt signalerar ni någon slags aggressivitet? Eller är ni på något sätt våldsamma i era demonstrationer?
Varken jag eller någon av de mina vänner som har drabbats har varit misstänkta för något brott någonsin i samband med en sån här demonstration. Alltså, när man skriker till exempel att man inte vill ha rasister på sina gator så är det klart att det blir en hög ljudnivå och så. Men det är ju inget kriminellt och det är inget som jag tycker är särskilt hotfullt. Mm.
Men så som polisen behandlar er, behandlar de även andra? Eller ser du någon slags specialbehandling? Är de liksom speciellt hårda mot dig och dina vänner av någon anledning? Och vilken anledning skulle det vara i så fall?
Nej, vänta, jag tror att man kan säga att vi har en antirasistisk rörelse i hela Sverige som är på framväxande, som är jättestarkt, som mobiliserar jättemånga människor av alla olika slag, av alla åldrar, alla bakgrunder. Och det känns som att just den rörelsen är särskilt utsatt. Jag vet inte när senast jag hörde om en rasist som blev upplockad av polisen och spöhad. Liksom. Utan det känns som att just vi är utsatta. Och vad det kan bero på, det vet jag inte. Kanske att det finns något hotande i när tiotusentals människor tar till gatan och uttrycker sina demokratiska rättigheter på det sättet.
Jarl Holmström, du är tillförordnad länspolismästare. Alltså, är det kontroversiellt att vara antirasist och polis?
Nej, det tycker jag inte. Alltså, polisen representerar ju faktiskt hela samhället. Vi har medarbetare från alla samhällsskikt och jag tror nog att vi har från alla politiska åsikts uppfattningar också, så att det tror jag egentligen inte att det är.
Borde inte alla poliser vara antirasister?
Jag tror att alla poliser tillsammans försöker jobba mot rasism på olika sätt. Vi har olika roller och olika uppdrag. Och jag tror faktiskt att det är någonting som förenar polisen. Att vi vill bekämpa våld, vi jobbar för trygghet, vi jobbar för förtroende. Vi är en förtroendebransch.
När du hör Rode Grönqvists vittnesmål här, och vi har ju hört flera sådana vittnesmål genom medierna de senaste veckorna. Rode hamnade på sjukhus, flera andra människor, oskyldiga människor, drabbades hårt av dina kollegors våld. Var du med?
Jag var inte på plats. Däremot har jag pratat med många som var på plats. Jag tycker nog själv att jag har en lång och ganska omfattande erfarenhet utav att jobba med stora ordningsstörningar och har jobbat som så kallad kommenderingschef. Svensk polis har ju utvecklat sig väldeliga sedan 2001, Sveriges ordförandeskap, med händelserna i Göteborg som vi alla minns. Mm. Och vi tycker att vi verkligen har flyttat fram positionerna. Vi jobbar med dialog, med kommunikation, och det är väldigt uttalat.
Men det kändes ju inte särskilt mycket som dialog just i Limhamn när poliserna red in.
Nej, tittar man på bilder därifrån så ser det väldigt illa ut. Och vi gemensamt ställer oss bakom att det är ett misslyckande när någon blir skadad. Så ska det inte ske, så får det inte ske. Men just i den här situationen, med då förbehåll för att jag själv inte var på plats, så uppfattar vi som att i de ögonblicken när man använder hästarna så är det en otroligt tillspetsad situation. Vi har det vi kallar våldsamt upplopp. Och från mina kollegor så uppfattar jag som att man kände en allvarlig fara för liv. När man skulle skydda de här demonstranterna som fanns innanför avspärrningarna. Väldigt mycket folk som försökte ta sig igenom avspärrningarna. Och man uppfattade inte att det var för att framföra ett annat budskap eller ett fredligt budskap. Mm. Man uppfattade det faktiskt som en allvarlig fara för liv.
Hur mycket hotade ni poliserna egentligen, Rode?
Inte alls, så vitt jag vet. Alltså, de som stod längst fram vid polisens avspärrningar och blev slagna krokade ihop sina armar med varandra. Då kan du inte slå någon, du kan inte kasta något. Du är inte ett hot. Det är alltså en konfrontativ icke-våldstaktik som pacifister har använt sig över hela världen. Alltså, då hotar du ingen till livet. Nej, men det här våldsamma upploppet som du pratas om det någonsin liknade ett våldsamt upplopp, så var det när vi började springa för vårt liv från polisens hästar innan dess var det lugnt.
Jarl. Vad säger du till Rode? En ung människa som skulle bara uttrycka sin, liksom, ta ställning mot rasism.
Och vid sådana här stora demonstrationer så är det ju vårt huvudsakliga uppdrag att faktiskt tillse att den grundlagsskyddade rättigheten kan värnas och att demonstrationerna kan genomföras. Men vi har tyvärr många erfarenheter av att vi har fått avbryta en pågående grundlagsskyddad demonstration för att det har blivit så våldsamt. Och jag kan bara beklaga de erfarenheterna som Rode här ger uttryck för. Och skador som har uppkommit, det är naturligtvis ett misslyckande. Men som sagt, bland alla de rapporter, det kastas saker. Det var en ryttare som hade, jag vet, fler än 30 märken i sin hjälm efter den här insatsen i Limhamn. Och man kastade ballonger, om det var med ammoniak eller om det var urin, på våra medarbetare. Det känns inte
så riktigt, du menar, ja, precis. Polisen också drabbades av allt detta. Men det gick betydligt lugnare till i Göteborg. Vad är den stora skillnaden mellan Malmö och Göteborg? Varför hanterade de situationen så annorlunda, era kollegor i Göteborg?
Alltså jag tror att situationerna, varje situation är unik i sig och beror på de lokala omständigheterna. Sen jobbar vi tillsammans. I Malmö så fanns det ju faktiskt resurser från både Göteborg och från Stockholm. Och vi försöker hela tiden utveckla konceptet. Igår så genomförde man en ny demonstration i Malmö. Och då hade man ett annat koncept som vi tillsammans med Stockholms representanter och Göteborgs representanter har utvecklat med ett litet större avspärrat område. Och erfarenheterna från igår var väldigt positiva, så det är någonting vi måste fortsätta. Och vi måste som sagt hela tiden utveckla, känna av, ta intryck.
Och det ska vi tala om i timme två. I nästa timme ska vi fokusera på framtiden och förslag på lösningar. Det är ju snart val. Och då kan vi också se vad man kan göra för att effektivisera polisens arbete, men också se till att människor faktiskt känner sig tryggare. Jeanette Larsson, du har ju arbetat inom Skånepolisen. Skånepolisen som har anklagats för en hel del, och där vi också har fått läsa om poliser som kallar människor för apajävel, och som i polisutbildningen använder ord som neger-niggerson eller vad det nu var. Och du har ju till och med prisats för ditt civilkurage. Du arbetar inom Skånepolisen. Vad är det som händer i Malmö?
Ja, det kan man fråga sig. Och jag kan ju tänka att eftersom vi är så pass kontinental stad så borde det vara ju där vi är experter. Vi har mycket mångfald och borde verkligen kunna hantera de här frågorna bra. Och utifrån min roll som värdegrundsansvarig så tyckte jag att jag tog mitt ansvar och reagerade på de här felaktigheterna som Neger Nigersson till exempel. Apajävlar var jag inte med på. Och jag försöker akta mig för att bli skrivbordskritiker. Men de händelser som jag har agerat i, de ligger mig ju varmt om hjärtat.
Så vad var det du hörde? Vad hörde du uttryck för?
Det var en utbildning vi hade där man skulle använda fiktiva namn, och då valde instruktören namnet Oskar Neger. Och så var det en rullista där man kunde lika väl ha valt Anna Andersson, Beda Bengtsson eller någonting annat. Men man väljer Oskar Neger och så använder man sig av det namnet genom hela utbildningen. Och det var ju många, många före mig som hade gått i den här utbildningen och ingen hade reagerat. Och jag kan inte förstå hur man kan bara låta det passera. Så jag försökte att prata med instruktören själv först. Och sen lyfte jag det till myndighetsledningen och sen tog det ett år innan det fick massmedial uppmärksamhet. Och först började man agera.
Vad gjorde ledningen? Så det krävdes att massmedierna skulle engagera sig i detta för att polisledningen skulle ta det på allvar?
Ja, det gjorde det tyvärr. Och även om det blev så tycker jag att man hade fel fokus. För mig var det viktigast att man använde det och inte vem som hade lagt in det i systemet. Men för ledningen så blev det så att man istället letade syndabocken. Vem hade lagt in det i systemet? Vilket jag tycker är helt ointressant. Och sen har det varit andra händelser, höga chefer som har skrattat åt en transpersons självmord som också tyckte var otroligt opassande.
Transfobi kan man...
Ja, det skulle jag ju i alla fall vilja säga. Mm. Det inte heller, där man inte kunde lösa problemet med kommunikation med mig utifrån min reaktion, utan där man istället gick i försvar och gav mig repressalier fast att jag följde vår polisens nationella värdegrund och lyfte frågorna så som vi är tillsagda att göra. Vi har ett ansvar allihop. Och det här var dessutom chefer som jag såg som mina förebilder och skulle vilja ha som mina förebilder, och som nu visade sig istället vara förövare. Mm. Och det är trist. Det var väldigt tråkiga erfarenheter, verkligen.
Så du lyfte upp dessa frågor om rasismen och homofobin och andra sådana aspekter, och konsekvensen blev att...
Ja, det blev ju att jag till sist sa upp mig. Efter många års kamp så sa jag upp mig och kände att jag har... bättre krafter att använda utanför och ändå försöka påverka de här frågorna. Och fick inget stöd alls ifrån ledningshåll faktiskt.
Nej. Så när du nu ser det här som Rode berättar och det som hände i Limhamn med polisens agerande och sammandrabbningen med demonstranterna, vad tänker du om det?
Ja, då tänker jag återigen att jag var inte där och kan inte göra någon bedömning över situationen. Och jag håller ju med vad de har sagt, både jag och Rode, att bilderna jag ser är ju förfärligt tråkiga och jag blir ledsen när jag ser dem. Samtidigt så vill jag också säga att det är ju, jag tror aldrig på våld och jag tror aldrig på de här tråkiga personerna som kommer för att just bara bruka våld mot polisen. Det är också en sak att hantera för polisen. Jag menar inte att Rode är en sådan, men det fanns ju dem också. Och det är också polisens arbetsuppgift att stävja dem. Sen tycker jag det är otroligt beklagligt att det drabbar någon som har fredliga avsikter och som inte själv brukar våld.
Mm. Rode, snabbt. Ja,
alltså, de här personerna som kommer bara för att skada polisen och slåss med polisen. I Sverige så brukar vi prata om de tillresta danska aktivisterna. I Danmark så brukar de prata om de tillresta svenska aktivisterna.
Vilka är de då?
Ja, ett fantasifoster mer eller mindre skulle jag säga. Alltså, var det några poliser som blev skadade i Limhamn? Jag såg ingenstans något systematiskt förenat planerat våld från demonstranternas sida. Jag såg personer som kastade en PET-flaska som de hade i händerna för att de var rädda för sina liv. Det tycker jag inte jag var ditrest för att slåss med polisen.
Ja, Jarl, var det några poliser som skadades?
Det var två hundar som fick tas ur bruk under pågående insats för att de blev skadade. Och jag vet att det här som kastades, det kastades sten och det kastades ballonger fylld med vätska. Det håller man ju just nu på att analysera. Mm. Var det urin eller var det ammoniak?
Ja, men skadade. Frågan var om det var några skadade poliser.
Den sammanställningen har jag inte. Nej, det vet jag inte.
Okej. Martin Malmgren, du är ju polis, patrullerande polis, va?
Eller? Jag jobbar med ungdomsbrottslighet främst just nu, men just det är en del också.
Hur upplever ni som poliser? Nu var ju inte du heller i en sån situation, men du kanske har arbetat vid andra sådana situationer. Jag tänker det är sällan man får höra liksom om polisernas egna upplevelser inifrån.
Tänker du specifikt på demonstrationer?
Ja, när det är demonstrationer, när det är upplopp, när det är kravaller. Du har ju ändå erfarenhet av sånt.
Det är väldigt svårjobbat. Ofta så vill folk komma med enkla lösningar och enkla sanningar. Så antingen så är det polisen som är skyldig till övervåld eller så är det demonstranterna som attackerar polisen. Och polisen gör bara sitt jobb. Men oftast är ju verkligheten lite mer komplex än så. Alltså en insats som den i Limhamn innehåller säkert flera inslag av övervåld. Det verkar för mig, jag har ju pratat med kollegor som har jobbat i Limhamn. Och de beskriver hur polisen blev attackerade. Så att som sagt, det förekommer nog både, eller jag vet att det förekommer våld mot polis, och det har säkert förekommit övervåld mot demonstranter. Det känns som att man måste komma förbi det här när man bara ska leta syndabockar utan komma framåt.
Men polisens egen upplevelse, vad är ni, går ni ut och är liksom rädda för era liv, eller hur ser er situation ut?
Alltså det är många som hamnar mitt i pågående kravaller, oavsett i vilka sammanhang de här kravallerna är. Det kan vara fotbollsmatcher, demonstrationer, upplopp i förorter, som verkligen är rädda för sina liv. Som hamnar i ett sånt underläge då, att de är rädda. Och det är personer som är rädda, de gör misstag. Så är det. Mm.
Johannes Knutsson, du är professor i polisforskning vid Politihögskolan heter det, va, i Norge. Tidigare rikspolisstyrelse som polishögskolan. Och du har forskat om och för poliser sedan mitten av 70-talet. Och vi har ju nämnt kravallen i Göteborg 2001. Och det var ju då man började diskutera lämpligheten i att ha med hundar och hästar i demonstrationer. Jag undrar, så här, vad har egentligen förändrats sedan de här kravallerna i Göteborg? Och vad tycker du om att man skickar ut galopperande poliser och hästar på i folksamlingar på det här sättet? Och eftersom du tänker, vänta, jag ska passa på att säga till våra lyssnare, vi har en hashtag, den heter PetDebatt, och vi finns på Twitter och vi finns på Facebook, så ni är väldigt välkomna allihopa att skriva era åsikter, för att vi har Signe här också som kommer berätta vad som händer, vad folk tycker och tänker kring detta. Johannes Knutsson, vad säger du?
Ja, jag får nog sätta det här i ett litet sammanhang. Vi hade ett stort polisiärt misslyckande i Göteborg 2001, och en statlig kommitté kom fram till att vi måste ha en ny koncept. Och efter ett antal år så importerade man delar av dansk koncept som heter det mobila insatskonceptet. Och så lade man till någonting som jag uppfattade som oerhört intressant, nämligen dialogpolis. Och jag var med i ett projekt som drevs av Rikspolisstyrelsen när man implementerade det här. Och så bestämde jag som norsk forskare att jag vill titta just på dialogpoliser, eftersom jag uppfattar det som en innovation.
Vi har en dialogpolisen här idag, Karsten Arvén, som kan berätta om den erfarenheten strax. Ja. Men tillbaka till hundar och hästar som man också använder i till exempel Husby.
Får jag vänta lite grann om hästarna? För att det här konceptet som man försöker, som man utvecklar, det är kommunikativt. Och det bygger på att det ska vara icke-konfrontativt. Och man kan, sen gjorde jag så här, jag bjöd in de främsta forskarna som finns i världen med norska pengar som jag fick. Jag sökte anslag och så gjorde vi en bok omkring det här. Och då kan man säga sammanfattningsvis att den gamla traditionella polistaktiken, den är kontraproduktiv. Den ökar våld och konfrontation. Medan den nya, den bygger på ett antal principer att man ska vara differentierad. Man ska försöka anpassa sina åtgärder gentemot de speciella grupperna och inte behandla en grupp som en homogen massa. Och när det gäller, om vi tar just hästarna, så kan man säga att inom ramen för det här konceptet så har ju de ju ingen egentligen roll. Det är bara när det går riktigt, riktigt illa som man måste använda sig av ett väldigt starkt våldshjälpmedel.
Och det är hästarna?
Hästarna är ett av dem. Det finns ju andra också, hundar. Så att egentligen så har de ingen, som jag ser det, har de ingen naturlig funktion i det här konceptet.
Vad menar du med det? De har ingen naturlig... Nej, alltså hundar och hästar, djuren har ingen funktion i...
I det här konceptet, det bygger ju
på... Vad är konceptet? Menar du polisen? De borde inte använda hundar och hästar.
Nej, nej. Man försöker alltså att vara kommunikativ. Man försöker att anpassa sina åtgärder gentemot de olika grupperna. Och det finns ju våldsamma demonstranter. Och då får man se till att man använder medel som gör att inte andra drabbas av det.
Till exempel?
Till exempel hästar. Hästar är svårt att differentiera med. Men i vissa situationer som är mycket, mycket farliga, kanske för att skydda liv, så kan man använda ett sådant medel. Men jag ser inte att det är naturligt att höra hemma i det här konceptet.
Det är inte naturligt och hör inte hemma. Så att, tycker du att man gjorde rätt bedömning i till exempel...
Jag vet
senast...
ingenting. Alltså, jag har ju bara läst tidningar. Jag kan inte uttala
mig om, detta.
Det jag enda kan säga är att man gjorde en rejäl miss i alla fall. Och det är när det gäller kommunikationen. Att det är ju fatalt när kommenderingschefen dagen efter får gå ut och korrigera och säga att det var inte alls så att man lyfte upp gatstenar och slängde med mera med mera. Och det är ju en oerhörd miss, eftersom det här konceptet ska ju bygga på att man är ärlig i sin kommunikation, tydlig och klar och förklarar.
Men det känns ju inte heller särskilt kommunikativt med djur bland människor, om man säger så.
Ja, men det är
så.
Det jag försöker säga.
Ja, precis. Anna Silver, du säger att du är rädd för polisen när du går i en demonstration. Varför det?
Ja, efter allt som händer när man känner att man inte kan lita på polisen och inte vet var man har dem.
Varför kan man inte lita på polisen?
För att just nu så är det ju inte det här nyanserade när man tittar på vad det är för människor, utan att inställningen känns mer som att de utgår från att alla är vänsteraktivister som vill illa och vill bråka. Och det är ju fel inställning.
Det är fel inställning. Ja. Vad är rätt inställning? Alla är inte vänsteraktivister.
Nej, alla är inte vänsteraktivister. Men väldigt många tycker är emot nazism och rasism och måste få lov att säga detta. Sen gör de ett viktigt jobb och måste vara på plats, men det är viktigt att de gör det på rätt sätt.
Tycker ni poliser som är här, vi har ju några poliser här, Jarl till exempel, tycker ni, ser ni på alla människor som demonstrerar mot rasism och nazism som våldsamma vänsteraktivister?
Nej, det gör vi verkligen inte. Och okay, det jag vill betona är att det viktiga är att en tillståndsgiven demonstration som vi faktiskt många gånger har fått avbryta på grund av våld, att det faktiskt kan genomföras. Det är ett väldigt viktigt uppdrag för oss.
Martin Malmgren viftar. Varsågod Martin. Och sen vill jag att Anna Silver berättar också, för att du inte bara är rädd för polisen, Anna, du är också arg på polisen. Det vill jag veta mer om. Martin, varsågod.
Så självklart är inte alla som går i en antirasistisk demonstration någon sorts extrem våldsam vänster. Men det finns inom polisen kollegor som lite har den uppfattningen. Jag pratade med en kollega för ett par veckor sedan som berättade att han, efter att han hade deltagit i en helt fredlig demonstration mot SD, en vända ryggen demonstration, där han hade varit tydlig inför deltagandet att det skulle vara fredligt, alltså inte ens några tillmälen eller någonting, utan bara vända ryggen mot på ett demonstrativt sätt, blev utsatt. Alltså han blev varnad innan av en hög chef för att delta, för att det såg inte bra ut. Kollegorna skulle inte kunna lita på honom. Och han fick reaktioner från kollegor i den ort och på den polisstation där han jobbade. Så att de
det här har ju till
finns.
Och med stått i tidningen, ska jag passa på att säga. Jag länkade till den artikeln i Metro idag. Den här polisen som ville delta i en antirasistisk demonstration.
Alltså grejen är, när man diskuterar polisen, så ett av de största problemen tycker jag är att man generaliserar så enormt. Alltså det finns 20 000 poliser i Sverige. Det finns en mängd olika polisstationer, olika arbetsgrupper med olika kultur. Och när man drar alla över en kam så blir det alltid fel hur man än gör. Men att det finns problem, alltså att det finns grupperingar inom polisen där man har en problematisk syn på antirasism, det är helt uppenbart. Sen hur många de är, var de finns och vad vi kan göra åt det, det är en annan fråga, men finns det, gör det.
Anna Silver, jag tänker att du är också arg på polisen. Varför är du arg på polisen? Och nu låter det lite lustigt att jag frågar dig på polisen, och givetvis finns det en generalisering i detta när man frågar det, för du talar ju naturligtvis inte om alla poliser, men vad är det som får dig att bli arg?
Ja, det som hände var ju att efter att Svenskarnas parti var i Malmö så var de i Stockholm. Och då, det finns ett kulturhus som heter Cyklopen. Där hade de på något sätt fått in information om att det skulle komma danska våldsamma aktivister. Och där fanns danska medborgare, men de var inte våldsamma aktivister. Jag visste inte om att polisen skulle komma dit, och jag hade inte koll på de här aktivisterna, men jag hade av en anledning så skulle jag till Cyklopen. Och när jag kommer dit så är där ungefär mellan 10 och 15 polisfordon, bussar, PK-bussar och polisbilar som har omringat det här kulturhuset. Och när jag kommer fram vid ingången så sitter det ungefär 30 ungdomar utanför på marken, och polisen är inne och letar efter vapen och material då, som kan bevisa att de var här för att bruka våld. Efter det här, i det i sig behöver inte vara något fel utan förebyggande arbete, men efter det här kan man läsa och se att poliserna har gått ut och sagt att de har beslagtagit en kniv, maskeringsmaterial och kartor. Vilket för de flesta som läser och hör detta tyder på att det var våldsamma aktivister. Men i själva verket så var kniven en kniv från köket, en brödkniv. Maskeringsmaterialet var en tjejs sjal och kartorna har man på cyklopen för turister för att visa ut platser. Så att det här var ju egentligen bara ett sätt att skydda sig själva för sitt agerande. Mm. Vilket jag tycker är fel.
Ja, att legitimera det på något
sätt. Ja, legitimera det. Mm.
Men du jämför också det, för du arbetar ju också med rumänska medborgare, med tiggare, va?
Ja, sedan januari har jag varit aktiv volontär och försökt göra vad jag kan för att hjälpa dem. De har ju hårt motstånd och de får inte så mycket hjälp av polisen. Det som var att på natten i närheten av cyklopen så fanns det ett av de största lägerna i Stockholm. Och på natten så var det brand. 4 stycken skjul brann ner. De har inga kaminer där inne. Detta hände mitt i natten.
Det låter som anlagd brand.
Många tror fortfarande att det är det. Men polisen tror inte. De tror att de själva har slarvat när de har lagat mat. Jag vet att inte de står vid 3-4 på morgonen och lagar mat. När vi sen försökte få hjälp och få dit polis så kommer de inte. Och det finns inget intresse av att hjälpa till. Och tidigare när det har hänt saker som till exempel så har det varit folk där och skurit upp tält och kastat sten på dem, skurit sönder bildäck. Då finns det inte resurser för att skicka en bil ens. Och många gånger, flera tillfällen, så är det ett väldigt nonchalant bemötande som man får när man ringer och berättar för polisen om detta, vilket är jättetråkigt och därför är jag arg. Mm.
Men det finns flera som vittnar om att polisen inte tar sig tid eller inte tar sig ut. Och till exempel människor som har haft inbrott hemma har ju vittnat om liknande historier till exempel, där man inte får hjälp. Och uppklarningsfrekvensen och statistiken är ju inte särskilt optimistisk, om man säger så. Det är bara 4% av alla inbrott som klaras upp. Och vi är tydligen sämst i Norden. Men jag tänker, Dick Eriksson, du är, här har vi hört ganska mycket kritik mot polisen, men du är istället kritisk mot vänsteraktivisterna, som vi också har hört nämnas här tidigare. Du har sagt att det aldrig är bra. Hur menar du? Liksom, vad är det som är problemet med vänsteraktivisterna?
Ja, alltså, det går alltid att göra anekdoter åt båda hållen som vi har hört här nu. Men jag tycker man ska ta ett steg tillbaka och tänka på vad orsakar den här situationen. Och när man ser en del krönikörer som i stora tidningar kommenterar det som hände i Malmö till exempel, och jämför då en enskild demonstrant, en motdemonstrant är det oftast, som inte har tillstånd, jämförs med en enskild polisman, som om de vore jämbördiga i den här situationen när det är bråk på gatan. Och då tycker jag att de har inte förstått vad en demokrati är. Polisen är ordningsmakten som ska tillvarata och skydda våra demokratiska rättigheter att inte bli utsatta för våld. Och därför har polisen att angripa polisen i en sån situation, det är att angripa demokratin. Alltså, jag tycker att vi borde ha en stor folkbildning där man lär vänsterdemonstranter och andra demonstranter att polisen är de som ska upprätthålla lag och ordning och att man ska följa lagarna. Vi har, och lagarna är till för att skydda vår yttrandefrihet. Mm. Och oftast är det ju så att det är motdemonstranter som begår våld, för de har inget tillstånd. Demonstranterna har tillstånd och det är de polisen ska skydda. Och jag tycker det är oansvarigt att angripa de som demonstrerar, annat än om man då ställer sig med ryggen mot det tycker jag, då hindrar man inte någon, men man visar vad man vill. Men att angripa, då liksom attackerar man själva grunden för demokratin. Mm. Och i Kärrtorp till exempel, då var det ju en vänsterdemonstration som blev angripen av nazister. Mm. Och då klagade vänstern på att polisen inte gjorde tillräckligt. Ja. Så det är väldigt tydligt här att man borde hitta vilken roll vi har och vilken roll polisen har.
Mm. Och ni där hemma som lyssnar på det här programmet, ni kan också vara med. Håller ni med Dick Eriksson så kan ni ju ni kan bara skriva, twittra till exempel, vi har en hashtag och den heter PetDebatt, annars har chatten öppnat på Sveriges Radios hemsida. Så vad krävs? Är det hårdare tag du vill ha?
Nej, jag tycker vi ska ha en folkbildning om vad en demokrati innebär.
Vad innebär en demokrati?
Innebär att alla ska få yttra sig. Jo. Även de man inte tycker om. Man ska inte kasta sten eller försöka tysta, vissla ner eller blockera de som inte håller med. Utan i en demokrati, för att vi inte ska få, som det är i många delar av världen, där man slår ihjäl varandra, skjuter och bombar, så måste vi kunna respektera varandras olika åsikter.
Även nazister?
Där de får inte begå brott. Det vill säga vi har ju lagar mot diskriminering, ja, mot övergrepp. Och då ska polisen ingripa efter en sån demonstration om de har gjort några sådana övergrepp. Men man kan inte förväg censurera.
Det är flera här som vill, du som har lite åsikter om det du säger, men jag tänker liksom att har människor rätt att motdemonstrera, anser du? Alltså att om nazister står och håller ett tal, har inte människor då rätt att uttrycka sitt motstånd?
Alltså det här att gå dit i stora mängder och ställa sig med ryggen mot, det tycker jag är helt okej, för då stoppar man inte den som har demonstrationstillstånd, utan då man markerar och det blir...
Vad är det man inte får göra, menar du? Man får inte sjunga?
Angripa de som inte håller med mig med våld.
Okej, Anna Silver har viftat, sen ska polisen också förklara.
Men då är det ju det att det är inte så många av dem som angriper med våld. Och du sa också att man inte ska höja sina röster så att de inte hörs. Det är jättestor skillnad på att kasta en sten eller stå och skrika mot dem. Mm. Den ena är olaglig och den andra är laglig.
Mm. Och Rode vill också svara på detta.
Ja, alltså för någon som pratar om folkbildning så verkar du inte ha så bra koll på det med demonstrationer. Du vet att rätten att demonstrera är grundlagstiftad. Även icke-tillståndsgiven demonstration är laglig. Polisen har inte rätt att uppryta utan bara för att man tar tillstånd.
Jo, om det stör den som har fått tillstånd.
Ja, men... Så här, det är det första. För det andra, det här med vem det är som startar de här konfrontationerna med polisen. Om du kan lyssna på polisforskaren och föreläsaren för polisfrågan som sitter i Rikspolisstyrelsen innan, så berättade han om hur polisen med felaktiga taktiker kan eskalera situationer. Han pratade också om hur insatsen i Limhamn var bristande sett i dialogpolis. Du kanske ska lyssna på honom och överväga att det kanske var polisens insats som var bristfällig och ledde till den konfrontation som uppstod.
Men kanske jag demonstranterna agerade... också borde tänka över sin situation och hur de uppträder då, kanske?
Lyssna nu. Jag var omaskerad. Jag har inte gjort något brottsligt. Polisen filmade allting. Jag har inte gjort något kriminellt. Om jag har gjort något brott så kommer jag åtalas för det, men det har inte hänt.
Nej, det är väl ingen som är här som har gjort brott, va?
Nej, men det är alltid detta.
Jo, det är
att man skyller alltid. Sant för det.
Du vet väl inte vad folk har för brottsregister? Vi har bjudit in brottslingar här också.
Du söker de här våldsamma demonstranterna, men om du pratar med de som blev skadade i Limhamn så är det inga våldsamma demonstranter. Det är fredliga demonstranter som varit där för att visa att de har en annan åsikt än de andra nazisterna som stod på torget.
Problemet är ju att man beblandar sig med dem som har åt samma håll liggande åsikter och förvärrar situationen. Ja, det är ju det som ofta händer.
Hur långt är du beredd att gå för att värna polisens rätt att slå vem som helst? Alltså, så här, är det kriminellt att ha en svart regnjacka på sig? Är det kriminellt att stå bredvid någon som skriker för högt? Ska polisen få slå mig då?
Det är inte polisen det handlar om. Det är demokratin det handlar om. Angriper du demokratin eller inte? Ja, angriper du yttrandefriheten eller inte? Det är det som är grundfrågan
här. Faktum är att polisen har angripit vår demokratiska motdemonstration med sina hästar. Det tycker jag är ett demokratiskt problem.
Nej, ni hade inte det. Ni kunde begära tillstånd och haft en ordnad demonstration. Då hade
enligt
inte
grundlagen får vi ha en demonstration även utan tillstånd. Du kan fråga polisen här om det.
Vi ska fråga polisen.
Inte om ni angriper andra.
Det gjorde vi inte heller.
Vad tänker du, Jarl Holmström, om detta nu då? Den här åsiktsskiljaktigheten.
Jag tycker det är viktigt att man betänker att vi jobbar för att man ska kunna luta sig mot de grundlagsskyddade rättigheterna. Och har vi flera pågående demonstrationer samtidigt, får vi bara en chans att prata med folk. Det är som Johannes säger, det bygger på kommunikation och dialog. Det bygger förtroende. Och vi vill inte behöva parera, utan vi vill vara med och styra upplägget. Vi vill påverka var den så kallade motdemonstrationen ska befinna sig för att båda ska få chans att nå ut med sina budskap och för att det ska ske på ett säkert sätt. Mm. Vårt enda syfte är att det ska ske så lugnt och så bra och så klokt som möjligt.
Ja, Signe, vad säger våra vänner och lyssnare på chatten?
Ja, Sven Lilja skriver: heja polisen, utan er ett rent helvete i Sverige. Så det är liksom, det kommer in positiva saker om polisen, men
det är bra.
Ja, Hallenning har skrivit: och svensk polis verkar fruktansvärt ineffektiv. Jämför man med England och Tyskland så är brottsuppklaringen minimal, och det ser jag som det största problemet. 20 000 poliser är anställda och 12 000 fängelsedomar, knappt en bo vart annat år, skriver den Hallenning. Sen har vi en
inkompetensen ska vi tala om faktiskt. Är ni redo? Ni står här, poliser, och ser så gulliga ut, men ni kommer få svara om detta.
Ja, och sen har vi en Peter Eriksson som skriver att han har varit polis i 23 år och att polisen skulle bestå av 20 000 rasister som gillar att sextrakassera några kvinnliga medarbetare är en myt. som vissa debattörer och journalister älskar att vårda. Och aldrig förr har polisen bestått av så många kvinnor och personer som kvinnor och personer med invandrarbakgrund som nu, skriver Peter Eriksson. Mm,
och både kvinnliga poliser har vi på plats och poliser med svenska poliser med invandrarbakgrund har vi också på plats. Och det här ska vi tala om bland annat. Carlito Ayla, du har en magisterexamen i mänskliga rättigheter och du är artist och känd hiphoppare. Du har gjort en kort dokumentär som finns på Sveriges Radios hemsida. Den heter Rutinkontroll. Och den finns på Peter Batts Facebook-sida. Så ni kan gå in och gilla den Facebook-sidan förresten. Varför gjorde du en film om polisen som heter Rutinkontroll?
En radiodokumentär.
Ja, vad sa jag?
Film.
Film, ja, men det kanske blir film snart.
Ja, den gjorde jag för att ta upp eller belysa ett stort strukturellt problem som finns i vårt samhälle och som jag och mina gelika drabbas av dagligen.
Och vad är det då? För vi hörde här, ja, vad är det för problem?
Ja, rutinkontroll är oftast det man får höra när man som icke-vit svensk blir stoppad av polisen vid olika tillfällen och situationer.
Är det rasism?
Nej, polisen hävdar ju just att det bara är en rutinkontroll och att det inte har någonting att göra med våran bakgrund eller där vi bor att göra.
Mm. För Peter Eriksson har varit polis i 23 år. Han skrev att polisen skulle bestå av 20 000 rasister som gillar att sextragassera kvinnor. Det är en myt.
Ja, det beror på hur man ser det. Jag gillar inte att prata om enskilda personer och rötägg, för det är oftast så man slipper ta ansvar i samhället. Utan jag vill gärna se strukturer i samhället. Och jag kan nog anse med gott, eller påstå med gott samvete, att det finns ett stort problem inom den svenska polismyndigheten med strukturell diskriminering.
Mm. Och, så man kan inte säga att den svenska poliskåren är rasistisk, men man kan säga att det finns rasister inom den svenska poliskåren?
Nej, man kan säga att den svenska poliskåren har grova rasistiska tendenser, ja, och att det är ett återkommande fenomen. Sen om det finns enskilda individer som inte eller som försöker bekämpa den här strukturen, det kan inte jag uttala mig om, som inte känner alla poliser. Men det finns ett stort strukturellt problem.
Men när man säger strukturellt problem, då kanske inte alla där hemma förstår vad det handlar om. Skulle du kunna ge oss ett exempel ur ditt eget liv?
Ja, vad ska man säga? Svensk polis har ju oftast anklagats för att syssla med någonting som kallas för rasprofilering. Jag vet att i Sverige så gillar man inte att tala så mycket om ras. För det påminner igen om gamla dagar då. Som man inte vill kännas vid. Men tyvärr så är det ju ett begrepp som används idag. Fast nu talar man istället i andra termer som kultur och etnisk tillhörighet. Och polisen, många känner ju till olika operationer som till exempel Reva-operationen. Som var en direkt rasprofilerad verksamhet. Där man stoppade människor som såg ut som illegala invandrare. Och då var det ofta sådana som jag då, som blev stoppade. Och just ordet racial profiling kommer ju från USA och från England, och där man har kommit lite längre än vad man har gjort här i bakåtsträvande Sverige.
Men den typen av profilering bedrivs också i andra delar av Europa, ska vi också säga.
Precis, den bedrivs inte bara i Sverige utan i stora delar av världen. Och där man misstänkliggör vissa individer på grund av deras utseende, av deras härkomst och bakgrund. Och det här har jag ju liksom blivit drabbad av sen i stort sett sen jag kom till Sverige när jag var 5 år gammal.
Och senast när blev du stoppad på gatan?
Ja, själva rutinkontroll dokumentär, eller den här kort dokumentären som jag gjorde, handlar ju om en incident som inträffade här några gator bort vid bakom Stureplan, tror jag det var. Där två poliser stoppade mig och en kompis med persisk bakgrund. Och oftast när man blir stoppad av polisen, då är det i trafiken. Men vi satt inte ens i bilen, utan vi gick på gatan. Och så rullade det upp en skåpbil och som är helt svart och sådär. Och stannade bryskt bredvid oss och liksom hoppade ut fyra, vad vi uppfattade som huliganer då. Men det var ju civilklädda poliser. Och de var ju väldigt aggressiva och väldigt rakt på. Och de tvingade upp oss mot väggen och tvångsvisiterade oss, trots att jag protesterade och sa att de inte fick stoppa sina händer i mina fickor.
Får det gå till så här? Polisen? Jarl?
Nej, självklart inte. Det är ett väldigt nogsamt regelverk som faktiskt klargör i vilka tillfällen man får lov att göra kontroller och vilken typ av kontroller. Det låter ju bedrövligt det vi hör här. Och jag förväntar mig att det antingen har skett på felaktiga grunder eller att man hade någon information. Som
fick
inte
ni någon ursäkt, Carlito?
Nej, vi fick ingen ursäkt, utan de sa bara ta det lugnt nu. Och sen så åkte de iväg bara. Och vi stod ju där liksom ganska chockade och omskakade. Fast samtidigt så var vi på något sätt ändå inte det, eftersom vi har råkat ut för det så många gånger tidigare.
Men Mohammed Abubakar, du är ju på andra sidan. Du är polis, men du har själv också invandrarbakgrund. Du är polis, uppväxt i Husby. Och alltså, vad har du själv för erfarenheter av rasism?
Rasism generellt eller inom polisen?
Inom polisen.
Ja, rasismen finns där precis som överallt. Och den här kåren kanske har lite mer att jobba med än kanske vad andra kårer har inom Sverige, till exempel tågförare eller liknande. Men första dagen på mitt arbetspass inom polisen så råkade jag ut för en händelse faktiskt som satte sina spår för mig och gjorde att jag valde en inriktning och, som jag skulle hålla inom mitt framtida yrke. Vi hade varit ute på ett jättebra pass, ett jättebra ingripande, kom in till stationen. Min handledare frågar mig, eller min instruktör frågar mig om jag har hört vad som har hänt, vilket jag inte hade då, för jag var ute med honom på ett uppdrag. Vi skulle in och avrapportera och då sa han, men det är samling i köket, vi ska prata om någonting som har skett på stationen när vi var ute. Och då har vi en stor vägg där med fotografier på de olika turlagen som jobbar. Och vi aspiranter fanns i ett litet hörn där på den anslagstavlan, fotografier då. Och på de här fotografierna då, på oss aspiranter, så var det 4 stycken som såg ut som att ha en annan etnisk bakgrund än svensk. Var och vem var adopterad då. Men då har någon person kommit dit och med en röd penna kryssat över de här 4 fotografierna på oss då. Så att det där var min första dag
på jobbet.
På jobbet, ja. Och det satte ju ribban för mig.
Överkryssad.
Ja.
Ja, och vi ska få höra fler vittnesmål, fler berättelser. Vi ska diskutera vilka kan lita på polisen, vilka litar polisen på för att vända på frågan. Och vi ska diskutera hur man kan bygga förtroende bland flera människor. Chatten är öppen på Sveriges Radios hemsida. Peter Batt har såklart Twitter och Facebook och vi finns här. Och efter Eko ska vi träffa en rånare som ska få ge expertråd till polisen. Vi hörs alldeles strax. Jag heter Alexandra Pascalido och programmet heter P1 Debatt. Fortsätt twittra och debattera. Jag heter Alexandra Pascalido. Det här är P1 Debatt. Vi står i Kulturhuset. Fullsatt som vanligt kan man säga. Ni är hjärtligt välkomna hit till nästa debatt också om ni inte har hunnit hit ännu. Och vi ska börja med Kenna Soruko som är revolutionary poetry, spoken word, poet. Ordet är ditt, Kenna.
Det luktade rök utanför min port. En bil brann utanför min port. De kastade stenar utanför min port. De kastade stenar på polisen. Det stod poliser med hundar och dragna batonger på torget utanför min port. Jag ställde dem en fråga och de sa att vi var äckliga flugor. De kallade honom för neger. De släppte loss sina hundar på oss. De lyfte sina batonger. De jagade oss. De slog en äldre dam framför oss alla. Jag var så jävla rädd. Vem ringer man? På polisen. Våld förvarare. Våld försvarare. Statens förlängda arm. Även den som jag inte har röstat fram. Till och med de smartaste försvarar och tycker att jag bör respektera det demokratin har röstat fram. Respektera och inte ifrågasätta det som vi så självklart inte kan klara oss utan. Maskerade ansikten utan namn. Batongen högt uppe. Hjälmen bak och fram. För att förvirra den redan förvirrade massan. Varningsskott. Bara för att de kan. Ni jämför stenkast med skott. Våld är ju bara våld om den brukas av den som ingen har röstat fram. Vi, alla vittnen, i deras ögon är vi alla dem. Bilbrännare som hobby. Maskerade stenkastare utan namn. De kallar oss hjältar på dagen, stenkastare på natten. Det spelar ingen roll hur mycket läxhjälp vi bedriver, fredliga demonstrationer vi anordnar, debattartiklar vi skriver. För de förblir vi en massa som inte kan våra åsikter fel från början. Stenkastande ungdomar, alla likadana, alla utan namn. Röst rätt. De säger att det är en skyldighet att med jämna mellanrum välja mellan pest eller kolera. Men vi har sett igenom din bluff. Skendemokrati deluxe. Där vi förblir den våldsamma generationen. Alla de samma. Maskerade ansikten utan namn. Tack.
Tack så mycket. Kenna Sorokov från Revolutionary Poetry. Mohammed Abubakar, polis från Husby. Kommer du berätta om din erfarenhet av att vara polis med utländsk bakgrund?
Ja, det är ju att man måste hålla en balans, känner jag. Jag är uppvuxen i Husby. Och det gäller det att försöka visa för polisen många gånger att alla från orten kanske inte är brottslingar eller kriminella. Så. Och även förklara för vissa av de yngre killarna att det finns bra poliser också. Mm.
När blev du senast själv utsatt för rasism?
Alltså, det finns subtila saker man hör hela tiden i matrummet och såna här saker. Så är det ju på alla arbetsplatser man har varit på. Inom polisen.
Mm. Eller är det inte lite extra allvarligt när det är inom polisen? Polisen som ändå ska se till att alla vi medborgare ska känna oss trygga och att vi ska vara lika mycket värda.
Jo, det är det. Det tycker jag. Det är betydligt mer allvarligare.
Så när blev du själv senast drabbad?
Oj. Jag har...
Det här med rutinkontroll, eller kanske om man är polis, att man slipper
alltså
det?
Det slipper man inte. Alltså. Självklart blir man stoppad då och då till och från när man kör bil själv. Det har hänt. Men jag skulle vilja säga att också för mig som polis mera, när jag bytte sida i princip, alltså att jag satt i en polisbil istället för att bli stoppad framför en polisbil, så finns det en jargong ibland som jag hoppas att vi poliser blir av med snart. Och den jargongen, det tror jag många poliser känner igen, om man pratar om någonting som heter busbil. Busbil är ett begrepp på ett fordon som man har anledning att stoppa. Och den anledningen kanske inte alltid grundar sig på trafikförordningen och trafiklag eller liknande. Eller något annat. Utan det är kanske på bilens utseende, modell, vem som kör, klockslag på dygnet och liknande. Och det är inte lagenligt alls på något sätt. Och det hoppas jag vi kommer ifrån.
Men det är lite typ av rasprofilering som Carlito och Ayla pratade om, eller?
Ja, det är det. Och jag har frågasatt faktiskt. Jag satt min kollega i en bil och körde en gång och då bad kollegan mig stoppa det här fordonet. Och då frågade jag varför, för lamporna var helt okej och så vidare. Jag hade inte gjort något konstigt. Ja, men stoppa, det är en busbil. Och då bad jag kollegan, men kolla med radion först, med polisradion om bilen okej, eller efterlyser någon fel på den. De gjorde det, svaret var positivt, ingen knas med bilen alls. Och då så vägrade jag stoppa bilen. Kollegan blev lite arg. Men jag fann ingen grund att stoppa den här bilen baserat på motiveringen busbil. Jag begår själv ett lagbrott, känner jag, om jag börjar hålla på att trakassera folk på det här sättet.
Mm. Men du ifrågasatte helt enkelt vad som definierar en busbil. Och Karsten Alvén, du är dialogpolis och du nickar när du hör detta. För du känner igen det här. Kan du förklara vad din upplevelse är?
Ja, jag känner igen det här väldigt starkt. Vi pratar om busbilar, men vi pratar också om någonting som inom polisen kallas för busnäsa.
Vad är det?
Och det är någonting som är väldigt hög status inom polisen. Och det är att man har en känsla av att man kan utan andra ingångsvärden kan plocka ut vad som är en så kallad buse eller inte. att man har en särskild upparbetad känsla för det. Och det här är någonting som man ser upp till, de kollegor som har busnäsa. Och vad grundar sig en sån magkänsla på? För det är det handlar om. Ja, det kan man viss del erfarenhet, det kan man viss del utbildning. Men jag tror också att det är väldigt mycket fördomar. Och givetvis är det så att det är en högre grad av fordon som stoppas med snarare fyra sköna snubbar från någon förort än två svennetjejer från Östermalm. Det är klart att det blir en överrepresentation av sådana bilar som stoppas. Och när man bara stoppar sådana bilar, då är det klart att det bara är sådana som rapporteras också. Det är ett oerhört problem.
Vad gör du åt det då, när du har varit med om sådana situationer? Vad kan ni göra som individer?
Ja, som individer så handlar det om att ta ett eget ansvar såklart. Men jag är också inne på att det här är strukturella problem som vi måste prata om. Och att vi måste avsätta tid och resurser för att angripa strukturella och kulturella problem. Jag tror att det är för enkelt att säga att en enskild individ, det är lätt att kasta skulden på en individ, men jag tror inte vi kommer komma åt ett problem då. Jag tror att det är mer gynnsamt att prata om strukturer och kulturer som vi måste avsätta tid för att problematisera busnäsor och busbilar och vad det nu kan vara. Mm,
och definitioner av vem som är busen. Och vi ska släppa in Ann-Marie Orler som är kanslichef. Vi försökte få hit rikspolischefen ska jag säga, men han kunde inte komma hit. Och vi är jätteglada att du är här, Ann-Marie Orler. Du ska få ordet alldeles strax att förklara både poliskulturen och de här strukturerna. Men Carlito Ayla, vad ser du? Du har inte riktigt avrunda vad som du ser som det stora problemet hos den svenska polisen och som gör att du inte kan lita på dem.
Ja, egentligen är lösningen är ganska enkel egentligen, och det är bara att följa lagen och behandla alla människor lika. Det är det som är svaret. Tyvärr så har vi inte bara inom svensk polismyndighet men i samhället i övrigt väldigt svårt för att behandla alla människor lika. Och vi klär i oss någon sorts falsk skepnad av professionalitet och på något sätt förnekar alla våra fördomar och den sociala kategori som vi tillhör. Jag själv har aldrig varit kriminell i hela mitt liv, men jag har alltid blivit behandlad som kriminell i hela mitt liv, i stort sett sedan jag kom till Sverige när jag var 5 år gammal. Och det säger ganska mycket. När jag ser en polis, då känner jag mig orolig. Jag känner ett obehag. Och jag kan nästan förutse vad som kommer att ske, och med stor sannolikhet så kommer jag bli stoppad om det är en polisbil som åker bakom min bil.
Bredvid det står Anders som har varit rånare i typ hela sitt liv, och han heter Anders och är halvsvensk, va?
Ja.
Och du har ju sluppit.
Ja, just det här, men jag, det är som de säger här med busbil. Jag visste ju att det fungerade så. Jag ser väl kanske utländsk ut, men jag heter Anders liksom, men jag visste det. Jag körde i Volvo. Jag körde ingen BMW eller Merca. Jag åkte inte efter klockan 10 på kvällarna. Så jag hamnade helt utanför deras problem. Ja, som de såg på saker och ting. Därför fick de inte tag i mig.
Men du har begått en massa brott.
Absolut.
Du har rånat en massa här. Alltså,
10 års tid var jag värdetransport.
I 10 års tid utan. Lyssna nu, poliser. Han har begått en massa rån. Men aldrig blivit häktad, stoppad, arresterad. Och då är frågan, är det du som är en väldigt smart bov eller är det polisen som är inkompetent?
Ja, jag säger väl en blandning av båda.
Jag ska också förklara, till slut blev du ju stoppad, tack gode Gud skulle jag vilja säga. Och då var det finsk polis.
Absolut.
Alltså i Sverige har han kunnat råna fritt. Och du hamnade också i isolering,
ja, i fängelse. Jag blev dömd till 7 års fängelse där, så att isolerad nästan 3,5 år. 20-23 timmar per dygn låst.
Ja, men nu ska vi säga att du är på rätt sida.
Absolut.
Du är laglydig, du har börjat skriva böcker. Ja. Och du ska göra ett program. Och jag ska komma tillbaka till dig. Du ska få berätta om din historia. Du ska faktiskt få dela med av en massa expertråd till polisen.
Mm, med nöje.
Mm, med nöje. Och innan så ska jag då, du ler Ann-Marie Orler, kanslichef på polisen. Kanske blir du rikspolischef, va, snart. Och då undrar jag så här, nu har du fått höra här att det vacklar ju lite det här med värdegrunden i praktiken.
Ja, tack så mycket. Jag tycker först och främst att det är bra att vi har en sån här debatt. Det visar ju faktiskt att vi vill bli bättre. Jag ska förklara några saker. Jag har inte lösningar på allt, men jag ska förklara några saker. Och jag vill först säga att det är beklagligt om händelser som vi har hört här idag. Det är bara att beklaga att det har blivit på det. Det finns många.
Och det finns många. Det finns också internutredningar som har lagts ner. Det finns skjutningar på ett gym i Stockholm och den här människan har blivit befordrad. Så det finns en massa saker och vi får jättemycket mejl om detta.
Nej, och jag tänkte komma lite grann till delar av det. Att vi ska inte glömma bort polisens roll. Den är både repressiv och förtroendeskapande. Och det är det vi måste hitta, den balansen. Att vi har de två uppdragen och de kan ibland vara lite motsägelsefulla. Men det är vår ambition att försöka göra det här på bästa tänkbara sätt. Som frågan var ställd för programmet, vem litar på polisen? Ja, de allra flesta gör faktiskt det. Och 75% av brottsoffren, de är väldigt nöjda med det bemötande de har fått av polisen. Och sen sa du också att vi var sämst i Norden på uppklaring. I oktober kommer Brå att presentera en rapport som visar att vi faktiskt inte är sämst, utan vi ligger ganska lika. Det är inget försvar och det är inte bra, det måste bli bättre. Men vi är inte fullt så illa som det ibland ges sken av.
Men det var den senaste undersökningen som också det skrevs om den i Dagens Nyheter.
Absolut, men det kommer snart en annan undersökning. Så man kan alltid hålla på med statistik och teknikaliteter och kan få fram det till precis vad som helst. Men det är inte fullt så illa som man kan tro ibland. Men det kan bli bättre. Och det resurstillskott som vi har fått på 20 000 poliser är i praktiken är egentligen bara 7% ökning, därför att vi har ökat antalet invånare också ganska radikalt den här tiden. Så det måste man också sätta i proportion. Men vad jag egentligen ville säga, och utifrån det vi har pratat om här, jag har varit inom polisen i drygt 20 år och jag kan påstå att mycket har blivit väldigt, väldigt mycket bättre. Jag har också varit utsatt för en del saker när jag började som kvinna, men det ska vi inte prata om här idag. Ja, jag tycker det räcker med exempel. Men jag kan bara konstatera att det har blivit oerhört mycket, mycket bättre. Vi har en värdegrund idag som alla poliser känner till och som har blivit utbildad på. Vi har en lika behandlingsplan. Men vad jag vill trycka på, det är ledarskapet. Vi måste vara väldigt noggranna när vi väljer vem som blir chefer. Och det handlar om att våga säga ifrån i kafferummet, vara ett gott föredöme. Våga ta debatterna som Mohammed berättar om på hans första dag på arbetet. Man måste direkt våga ta sådana och tala om att det här accepterar inte vi. Så här är det inte när man jobbar inom polisen och inte någon annanstans heller för övrigt.
Vad gör ni för att höja dessa politers status? Här berättade ju Jeanette om hur hon faktiskt visade på civilkurage och sa ifrån när hon hörde nedsättande epitet och olika trakasserier. Och vad hände? Jo, istället så blev hon utfryst och tvingades ta tjänstledigt.
Ja, det är ju oerhört tragiskt att det gick så långt. Så menar jag att så ska det inte göra. Utan man ska ta debatten och hitta konstruktivt. Vad gör vi åt det här? Det här är inte acceptabelt. Och poliser som visar sådana tendenser, ja, de har kanske valt fel yrke om man har sådana fördomar mot andra människor. Jag skulle också bara säga utifrån de händelser och demonstrationer vi pratar om. Varje sån händelse utvärderas mycket noggrant. Och nu har vi hört om det mobila konceptet och det vi har. Det har jag själv initierat att vi ska börja titta på. Nu har det varit i bruk ett antal år. Nu ska vi titta, hur fungerar det? Är det här bra? Kan vi göra det här ännu bättre? Vi har också varit inne lite grann på att vi står inför en stor omorganisation inom polisen.
Och ni har ju haft en del.
Ja, men nu är det en största sedan vi förstatligades 1965. Så 1 januari i nästa år så blir polisen i Sverige en enda myndighet. Idag är det 21 myndigheter plus Rikspolisstyrelsen. Det kommer bli en myndighet.
Är det bra eller dåligt?
Det är bra, för då kommer du ha en rikspolischef med en befälsrätt över hela landet. Vi har en av ambitionerna i den här reformen är att komma närmare medborgarna. Vi kommer att arbeta med något som vi kallar för medborgarlöften. Vi ska titta på problembilden i lokalsamhället. Hur kan vi jobba närmare? Hur kan vi närma oss och bli mycket, mycket bättre?
Hur kommer de löftena se ut?
Ja, de ska ju utarbetas tillsammans i den ort med kommuner och andra aktörer, skolor och annat som finns i det lokalsamhället. Man måste titta, vad har vi för problem och hur löser vi det?
Martin, du viftade lite. Martin Malmgren, polis, ska jag säga, innan jag släpper in Anders här.
Det här med värdegrund, alltså det finns en värdegrund som jag tror att de allra flesta poliser uppfattar som ord på papper. Inte någonting som genomsyrar verksamheten. Jag uppfattar att ledarskapet väldigt mycket handlar om att uppnå resultat. Man har tryck från politiskt håll på att man ska uppnå vissa resultat. Uppklaringsprocenten på inbrott är en sån sak. Och att värdegrundsarbetet, man har de här orden, de sitter någonstans och sen stannar det där. Om man menar allvar med värdegrundsarbetet så måste man se till att det genomsyrar verksamheten och att man rekryterar chefer som leder med värdegrund, alltså som prioriterar det minst lika högt som att kunna leverera bra siffror. Man behöver också vidta åtgärder som leder åt det hållet. Alltså man kan ge poliser handledning, till exempel extern handledning, för att bearbeta upplevelser och komma bort från de här motpartsperspektiven. kostar pengar såklart. Det finns mycket annat man kan göra.
Vi ska prata om vad man kan göra, för att snart ska vi också tala med Patrik Thunholm som håller på att utforma framtidens polisutbildning som är oerhört viktig i detta sammanhang. Signe, vad händer på chatten förresten? Bara väldigt kort.
Det händer jättemycket på chatten. Just Kajsa skriver och undrar vad diskussionen om machokultur inom polisen är, för hon tycker att machokultur föder våld. Och sen så finns det också Aron som tycker att polisen måste ta itu med sina egna problem innan de börjar ta itu med samhällets problem.
Mm. Då tackar jag. Då ska vi se Anders. Anders.
Mm. Jag vill bara hoppa in det här med utredningen, och säga att de ska utreda det här med upploppen och sånt. Det är en sån här typisk sak att polisen ska utreda sig själva. Exempel om jag blir misstänkt för ett brott, då börjar utredningen på en gång. När det här till exempel, det tar vi månader, år innan de börjar utreda vissa saker och vittnesmål glöms bort och det ändras och allting. Så att där tycker jag att det ska finnas något helt oberoende som ska utreda polisen när de gör någonting fel.
För du litar inte riktigt på
polisen. Nej, jag litar, för jag vet att exakt. Jag vet att de myglar, jag vet hur de håller på, alltså, hur de gömmer bevis. När vi ser mitt fall, okej, jag blev dömd för Finland, men polisen i Sverige hade en telefon som var alibi för mig, som fanns tidpunkter och allting. Den vägrade de att släppa, de sa inte ens att den fanns. Den fick min familj ringa och jaga svensk polis för att de skulle släppa den så jag kunde ta den till Finland. Men det finns massor med exempel, det kan ta en hel dag. Sen också för att man ska få mer förtroende för polisen överhuvudtaget, då undrar jag, en enkel sak, det här med drogtest. Varför drogtestas inte polisen? Jag vet många fall där poliser har köpt anabola steroider, missbrukat anabola steroider, tagit droger och jobbar inom vissa styrkor inom polisen. Och det är allmänt känt inom förorten, inom vissa kriminella kretsar, att så är det. Varför tar inte polisen? Varför tar de inte drogtest på era anställda?
Bra fråga. Jag tycker vi skickar den direkt vidare till Ann-Marie Oler. Varför drogtestar ni inte era anställda?
Det finns ju regler kring hur man får drogtesta anställda. Mm. Finns det misstankar så gör vi givetvis det. Men jag hoppas att du har anmält det du har sett till polisen.
På den tiden gör man inte det. Men då jag säger så här, vissa... ska man börja jobba på dagis? Eller då kollar man ju upp, men ska man jobba på Arlanda, då måste lämna pisstest. Ska du börja jobba som väktare, måste lämna pissprov.
Men berätta om ditt förtroende för polisen, Anders.
Alltså jag har ingen så här, jag har ett förtroende, jag har aldrig haft något personligt problem med polisen, i och med att de har aldrig stört mig i mitt agerande.
Tyvärr, och det är faktiskt,
så ska jag säga.
Nej, men det är ett väldigt stort problem för oss som inte är kriminella och för oss som är vanliga medborgare, att rånare som du har fått gå fria så länge.
Ja, det är ju så, men jag har ju anpassat mig, jag har ju vetat hur polisen har agerat, hur de fungerar, hur de utreder och tittar på en kriminell, och jag har arbetat på mitt sätt så att man inte kunna veta vad jag gör överhuvudtaget. Jag har varit en Svensson, jag har haft vanligt arbete. Jag gick inte ut, jag festade inte, jag drack inte. Jag höll mig för mig själv med mina svenska vänner. Så jag höll mig undan alla hela tiden. Men det viktigaste för mig är det här med drogtest. Jag tycker det ska införas, det ska vara obligatoriskt.
Vad ser du i övrigt för problem med polisen?
Det är väl övervåldet överhuvudtaget. De har ju en viss attityd. Jag har hört från förorten också här nu. De hade någon så här operation gås som hållit på. Det får tag i alla som... Det är hasch och marijuana som ska tag i förorten och ungdomar. Och där har de en attityden som de går på ungdomarna där ute. Det är att de går på unga, 13-14-åringar. Jag vet en ute i Järfärdområdet, en kille som är 13 år. Han tar inga droger. De har varit på han bara för att han är fel sällskap. De har gått hem till han ett husransakan, en 13-åring, och tagit pisstest. Stoppar med en buss och plats och bara drar in och lämnar pisstest. Och han tar inga droger. Han var helt ren. Men sen har jag hört hur jag är ute i förorten. Det är att de här civilpoliserna har gått på ungdomar och sagt så här, men vet du någon som säljer droger här, som tagit fram buntar med pengar? Du vet att du kan få månadslön av oss om du bara pekar ut någon, så vi bara kan ta någon. Så de kör mycket såna här fulspel. Jag undrar bara, vem är det som har sagt att det är okej?
Jarl, är det här någonting? Och Jarl Holmström från Skånepolisen, tillförordnad länspolis. Brukar ni dela ut pengar till barn?
Så gör vi inte, men jag tycker det är lite viktigt att markera här. Här är en diskussion där vi tycker det är lite lustigt att vi inte har lyckats fånga en framgångsrik rånare.
Nu är det för sent, ska jag säga.
För detta. Men när du var framgångsrik. Å andra sidan så vill vi inte att kontrollen ska bli långtgående. Vi vill värna integriteten. Vi försöker anpassa oss till det och jobba med underrättelser.
Ni vill värna integriteten, men Carlito berättar att han har blivit stoppat otaliga gånger.
Under operation Gås också faktiskt, när jag jobbade som högstadielärare i Kärrtorp. Då blev jag stoppad i just där jag bor, i Flemingsberg, då, som är ett väldigt hårt bevakat område. Och då var det två civilpoliser, civilklädda herrar, som ställde sig i min väg när jag gick på gatan och försökte gå förbi och vägrade släppa fram mig. Och så påstod de att mina pupiller var vidgade och rutinkontroll var det som vanligt. Och de påstod också även att de kände igen mig. Och så frågade jag på vilket sätt känner igen mig. Och sa de, nej men du är mörk, du är snaggad och välbyggd. Och du går med Adidas jacka och så vidare. Och det var hela det köret, hela det registret som de
drog. Det är ganska många som ser ut som du, ska säga Karolito.
Ja, ja, speciellt i Flemingsberg där jag bor. Då är majoriteten ser ut som jag gör.
Precis.
Men de kunde inte respektera mig som en vanlig medborgare, som en högstadielärare som faktiskt försöker utbilda våra ungdomar till att göra någonting bra.
Jarl.
Det låter ju beklagligt naturligtvis. Men det jag vill återvända till är att vi försöker jobba underrättelsemässigt. Så att vi styr våra resurser, styr våra insatser där vi med hjälp av kunskap tror att vi får framgång. Och på så vis kan försöka förebygga brott och inte alltid ligga efter och förhindra att brott uppkommer. Och då försöker vi naturligtvis hålla integriteten, den är viktig, att inte trakassera folk, att inte jaga folk som faktiskt inte har begått brott. Men samtidigt rikta våra insatser med underrättelsestöd där vi kan förhindra framtida brottslighet.
Mm. Patrik Thunholm, du är ju polis och du håller på att ta fram en ny polisutbildning som ska vara på Södertörns högskola. Men du pratar ju också om kollektivismen och konformismen, eller inom poliskulturen. Kan du förklara lite mer om detta?
Ja, polisen är en väldigt intressant organisation att studera, och särskilt då poliserna, professionen och det socialt förenade kittet som finns mellan poliser. Och där kan man ju se olika saker. Dels är det ju svårt att bli antagen till polisutbildningen. Idag har vi, det är 25 sökande på varje plats. Så att redan där så formas det någon form av elitism, en utvaldhet att tillhöra den här skaran som får utbilda sig till poliser. Sen har vi ju arbete i våldets närhet som förenar poliserna. Som man har tillsammans där. Man har dessutom en hel del medierapportering som vänds emot polisen, och det i sig gör att poliserna sluter sig emellanåt. Och själva lagarbetet som polisarbetet utgår ifrån i grunden. Så att redan där så finns det en kollektivism som nere, och främst då på de lägsta nivåerna inom polisen, ute bland de patrullerande poliserna, som öppnar upp för vissa saker, vad man får tycka, vad man inte får tycka. Vad man kan uttrycka offentligt, vad man inte kan uttrycka offentligt och så vidare. Och jag menar på att man pratar om det höga taket inom polisen eller det låga taket upp till cheferna. Men att det även finns en takhöjd mellan kollegor i vad man får prata om.
Oskrivna regler.
Precis.
Ja. Och kan du ge något exempel på det? Hur kan det se ut?
Ja, ett exempel. Vi kan ju backa bandet till innan sommaren här, så var det polismanifestationer i anledning av att lönerna var låga och man ville höja lönerna. Och där ett antal polisbilar bland annat stod här på Sergels torg i de här protesterna som pågick då. Och där var det ett antal kollegor som menade på att, ja men är det här rätt väg att gå? Att inom ramen för den ordinarie arbetstiden att ställa sig med, ja, i det här fallet då 11 radiobilar vid ett tillfälle på Sergels torg, för att utföra kontaktskapande uppdraget. Mm. Och, men just den biten, ja, kan man lösa det på något annat sätt? Där just den biten var uppe då, att söka kontakt med medborgare, att det kanske är de segregerade områdena istället.
Ja, den här kollektivismen har ju säkert både sina fördelar och sina nackdelar. Den blir ju liksom ett kitt som binder samman kåren. Men jag tänkte, hur kan man förändra den i en ny polisutbildning? Vad ska ni göra för att höja takhöjden?
Ja, först och främst det är ju medvetandegöra att att problemen finns. Det finns en kultur att göra upp med, och den här kulturen, polisutbildningen, det är ju en sak att utbilda de nya som i sin tur då kommer ut i praktiken och på ett eller annat sätt formas av den organisationen som finns där ute. Här har man ju gått ett steg framåt nu i de uppmärksammade uttalandena i polisbussen i Malmö som var uppe här, om det var 2008 eller 2009, där en utredare kom med förslaget att bland flera olika alternativ att flytta in den här avslutande aspirantterminen i grundutbildningen, så att studenterna kommer tillbaka till lärosätet och får en möjlighet att knyta ihop säcken på lärosätet. Och det är någonting som sjösätts nu i höst här. Så att,
varför skulle det vara bra, menar du?
Jo, men då tänker jag att tidigare så har studenterna släppts mer eller mindre vind för våg ut på de här 21 polismyndigheterna och där följt utbildningar, aspirantutbildningen tillsammans med handledare och formats av kollektiven där ute. Men att här att få en möjlighet att helt enkelt få tillbaka studenterna och jobba utifrån reflektion, de erfarenheterna som studenterna bär med sig, att helt enkelt lyfta upp dem.
Anders, du...
Jag har en så direkt fråga till dig. Just det här med utbildningen, med dödligt våld. Hur ska ni minska den? Som till exempel USA har med taser guns, med el som är skjut, eller så här bean guns som skjuter så här på, små påsar med sand som träffar dem. Kommer ni börja utbilda nya poliserna med sånt? För det har varit mycket skjutningar de sista åren. Och då tar jag in rånare bara för det är det jag vet. Som vi säger i Umeå, där var en rånare som blev skjuten 7 gånger, 5 gånger i ryggen. Vi har i Södertälje, där en blev skjuten i huvudet. Vi har en till exempel, den här som in i stan och sköt och bara tömde ett helt magasin eller vad han gjorde. Det finns ju massor med sådana exempel där våldet från polisens sida, dödligt våld. Ja, Husby också, alltså det finns ju massor där våldet ökar ordentligt. Kommer det vara en del av utbildningen? Kommer ni hitta på något nytt sätt att minska våldet, dödligheten från polisens sida?
Men, bra, och jag vill också ställa en fråga. Ökar verkligen det dödliga våldet ifrån polisens sida?
Och den frågan ställer du till mig?
Ja, det är till alla poliser här också.
Det har ökat något, men det är inte någon stor ökning.
Ja, det är ingen som, men Johannes,
men, Johannes då kan Knutson. Jag passa på att säga att vi håller på att titta på det här med vapen. Det finns en utredning som håller på att undersöka om vi ska ha någon annan typ av vapen.
Och då ska jag säga att i Norge så har de ju en obeväpnad...
Hur är det med kulorna som man inte får använda enligt EU? Jag har väl fått klagomål om det, att ni använder dumdumkulor. Som splittras i kroppen och förstör organen. Det är ju olagligt i många andra länder.
Enligt Genevakonventionen är den olaglig att ha i krig. Och vi har den här, svensk polis använder den. Vanlig kula, det sportförklaringen var att vanlig ammunition innan, att den ricocherade och kunde träffa någon annan. Den här nya kulan öppnar ju stora hål och går rakt in och är mer en dödlig sak.
Och då ska jag säga att i Norge så har de en obeväpnad polis. Och Johannes Knutson, du har ju jämfört svensk och norsk polis. Vad är skillnaden? Skulle du kunna svara på de här frågorna om kulor och dödliga vapen?
Ja, det skulle väl kunna. Jag har ju forskat omkring det. Det är ju självklart att om polisen har omedelbar tillgång till skjutvapen så kommer man att skjuta mer. Och relativt sett så skjuter svensk polis ungefär 6 gånger oftare än norsk polis. Och tittar man i de här situationerna så skjuter svensk polis, det rör sig väldigt ofta om ordningspoliser som hamnar i akuta nödvärnssituationer som man skjuter sig ur. I Norge så får man först be om en beväpningsorder och sedan så organiserar man en grupp och försöker lösa det här utan att använda skjutvapen överhuvudtaget. Så att man får färre incidenter, man får färre dödade, man får färre skadade. Nu finns det tyvärr tendenser i Norge om att man ska, det är polisförbundet där som driver till en beväpning och jag är en motståndare till det.
Du är mot
Men det. När det gäller Sverige så har jag trista erfarenheter på så vis att när jag började med det här projektet så uppmärksammade jag att Rikspolisstyrelsen inte hade koll överhuvudtaget när det gäller registrering och uppföljning. Och jag föreslog att man skulle och bidrog till att man skulle implementera en sådan från 2004. Sen kommer jag tillbaka till Rikspolisstyrelsen 2009 och ska hjälpa till med ett regeringsuppdrag som gäller uppföljning och utvärdering. Och uppmärksamma då att den här rutinen, den finns överhuvudtaget inte taget i bruk. Och då jobbar jag alltså vid styrelsen och jag drar det här för rikspolischefen och sen går jag till tjänstemän vid Rikspolisstyrelsen och lämnar över all information inklusive. Och får inget svar överhuvudtaget. Och sedan så blir det en väldigt stark ökning 2011 och man blir bekymrad och Rikspolisstyrelsen har ingen koll på det här. Men då säger en av cheferna att det har man visst det. Man säger att vi har i en artikel från 2012 att vi har en mycket väl fungerande system och det har blivit bättre. Nu så kom det ett direktiv.
Men vad vill, man ska du säga? Vad vill du säga med allt detta? Att de inte riktigt har lyssnat?
Jag vill säga att Rikspolisstyrelsen kännetecknas av amatörism och av självtillräcklighet, om jag ska sammanfatta mina intryck efter att vara där.
Vilken tur att den läggs ner första 2015 då.
Ja, men vi får nog inte fågel Fenix som föds ur askan, utan i värsta fall blir det askan i elden.
Men jag tänker också att Johannes, jag ska gå vidare här, men du har ju också gjort en rapport. Du har ju skrivit en rapport. Det var på ett regeringsuppdrag, va, tror jag.
Ja, alltså jag har gjort väldigt många rapporter åt polisen under min tid. Ja. Men det som blev ett problem var ju att en av de här rapporterna ville man inte att den skulle publiceras. Mm. Man kunde inte ge något argument. Och jag hade sett till att man hade ett vetenskapligt råd med professorer som skulle granska. Det fick inte diskuteras och så la man munkavel på mig. Vilket innebar att jag fick sluta.
Mm. Ja, det blir mycket detaljer här. Då ska vi se. Patrik Thunholm får svara innan Ann-Marie. Sen är det din tur, så får du faktiskt svara på allt detta nu. Ja. Allt från kulor till vapen.
Allt möjligt som dyker upp här. Jo, vad gäller utbildningen ska vi säga det att dels vi är fullt medvetna om att det sker skjutningar. Och frågan är här om det är så att skjutningarna ökar eller om det är så att massmedierapporteringen att den har tagit lavin fart här de senaste, om man backar då mot, säg 20 år tillbaka, att vi har helt andra medier att tillgå. Men hur som helst, vad gäller den biten, så i utbildningen så sjösattes det nu i somras, Rikspolisstyrelsen sjösatte någonting som kallas för polisiär konflikthantering, som syftar till att i större utsträckning än vad som har varit fallet hittills, integrera de olika delarna, vapenutbildning, fysiska metoder och taktiken. Och där har vi ambitionen att jobba väldigt hårt med det, att få till den här integrationen och se till att studenten också får med sig att kommunikationen är central i konflikthanteringen.
Mm. Anders. Jag tycker det vore väldigt passande att drogtesta aspiranterna.
Men,
jag är fastnat på det här, för att de får ju vapenutbildning och vapen och allting, så jag springer in, men de blir ju skjutglada en del. Och det har verkligen varit så den sista tiden. Mm.
Nu ska Ann-Marie få chansen att svara på allt detta vi har hört. Varsågod Ann-Marie Olle, du är ju ändå kanslichef och en av dem, ja, de med mest makt inom polisen skulle vi säga. Vad säger du nu om allt detta och vad ska ni göra för att vända och för att försöka bygga förtroende?
Ja, det är inte lätt att svara på alla de här frågorna. Dessutom var jag själv utomlands och jobbar under den här tiden, så jag kan inte gå in på enskildheter. Men vad gäller vapenfrågan så finns det lika många åsikter som det finns människor, och det är möjligtvis att den frågan är mer känslig i USA att diskutera med vapen, men den är ganska känslig här också. Huvudsaken är att jag hör vad ni säger och jag vet att den här debatten har funnits med kulor och så vidare, men man tittar ständigt på det och försöker hitta någonting som är bättre i den sammanhanget. Jämförelsen med Norge, precis som Johannes sa, där börjar man också fundera, och vi måste ju komma ihåg att vi lever i en verklighet där våldsupptrappningen faktiskt är ett faktum. Vi har betydligt mer våld generellt i samhället, och då måste man också fundera på hur vi ska skydda våra poliser som ändå vågar gå ut och riskera sina liv med det arbetet. Rapporteringen fungerar också bland amatörerna på Rikspolisstyrelsen. Vi har koll, och det rapporteras alltid när man använder sitt tjänstevapen, så rapporteras det till Rikspolisstyrelsen.
Mm. Du protesterar, Johannes.
Det är intressant det du säger. Här står det i det här uppdraget till den utredningsman som ska ta hand om det här. Denna inrapportering har dock varit behäftad med stora brister och så vidare och så vidare. Så att det stämmer inte. Utan hade man gjort det man sa man skulle göra, så hade man haft koll på det här ända sedan 2004. Mm. Och det har man inte, och inte ännu.
Ja. Jag skulle vilja, det är snart val, vi kan önska oss saker, vi kan också föreslå åtgärder, vi kan föreslå en total omorganisation igen, vi kan föreslå fler resurser, vi kan föreslå högre löner till exempel till poliser. Jag vet att flera poliser har klagat över lönerna. Mohammed Abubakar, vad skulle du vilja göra? Du är polis.
Jag skulle vilja göra främst kanske tre saker nu utifrån vad vi har pratat om. Ett sista exempel bara. I samband med en händelse i Husby så var polisen där i sin utrustning, hjälm, visir för ögonen, spänd stämning. En polisman av flera stycken beslutar sig för att ta upp sitt visir, gå fram och prata med ungdomarna som står på en bro och förklarar att när vi är klara med jobbet här nere, när bilen är släckt, boxerat bort den, så drar vi härifrån. Han lättar på jättemycket stämningar. Polisen behöver kunna prata och kommunicera mer. Sen vill jag bara fylla i det. Jag instämmer helt att det borde vara en extern myndighet också som tittar på polisen lite mer, som Skolverket är för skolan. Granskar. Och sen en sista grej skulle jag vilja säga, att när någonting händer, skjutvapen används eller liknande från polisens sida, så per automatik så inleds en förundersökning, en intern utredning när man ska titta på det här. Och att polisen inte ska utnyttja sitt ämbete och föregripa utredningar genom att ge sin syn på någonting, så som i Limhamn där, att man fick ändra och backa och göra en puder flera gånger. Samma sak med en händelse i Husby där rapporteringen var väldigt beklaglig, väldigt felaktig. Där man utpekar de boende som lögnare efter en händelse där i samband med ett ingripande som inleder ett varningsskott.
Att han fördes ut död, mannen, om man sa...
Nej, det är en annan händelse. Det här var efter det.
Och hur som helst, vi kanske inte ska falla in.
Nej, men bara
detaljerna.
Det att man ska ta det lite lugnt och se på de objektiva omständigheter som föreligger. Inte bara i sin version, utan öppna för att det kan finnas andra synsätt på saker och ting.
Karsten Alvin, vad vill du förändra? Du är ändå dialogpolis och det är... Ja, ni har hyllats ändå för ert arbete och ert tillvägagångssätt.
Ja, dialog används ju väldigt mycket från polisens sida och som nästan något legitimitetsskapande. Att vi säger att vi jobbar väldigt mycket med dialog. Men faktum är att det kanske är 30-40 poliser av 20 000 som är utbildade dialogpoliser som jobbar aktivt, det vill säga 2 promille av poliskåren. Så när vi säger det, när vi går ut och förmedlar att vi jobbar väldigt mycket med dialog, så i praktiken så kan man ifrågasätta hur mycket det är egentligen.
Så du menar att hela poliskåren borde genomgå en dialogutbildning, eller vadå?
Jag menar att polisen borde präglas i högre... Vi pratade här tidigare om, det nämndes att vi har ett repressivt uppdrag, men också ett uppdrag som är förtroendeskapande, förtroendebyggande. Och här menar jag att vi måste ändra fokus till att jobba mer med att söka samförstånd än att jobba med repression. Repression är ju något... reaktivt, medan det här med att jobba med samförstånd, söka dialog, är väldigt proaktivt.
Ja, jag skulle vilja höra fler förslag på förändringar. Jarl, du är från Skånepolisen.
Ja, det vi måste jobba vidare med, det är helt uppenbart i problemområden, är att bygga relationer. Jag brukar säga att våra medarbetare, våra poliser, de ska kunna namnen på de ungdomar som befinner sig på kanten, som har bekymmer och som riskerar att utveckla en kriminalitet. Men de ungdomarna ska också kunna namnen på våra medarbetare. Då har man byggt en relation och då bygger man ett förtroende. Så vi ska jobba med trygghet, tillgänglighet och förtroende. Och om du då frågar mig, så vill jag ändå passa på att säga 20 000 poliser. Det är en sanning. Det tror jag att nästan alla i det här landet och alla i den här lokalen känner till. Men vi är 29 000 anställda. Och om inte den ekonomiska tilldelningen faktiskt fortsätter i önskvärd riktning, så riskerar de 9 000 som just inte har gått polisutbildning, men som är väldigt viktiga för oss och vår verksamhet, att få vara de som utgör regulatorn. Där vill vi inte hamna.
Så ni behöver pengar, Jarl? Är det det du säger?
Jag föredrar att prata om de resurser vi har och använda dem så bra vi bara kan. Men frågar mig om det ekonomiska perspektivet, så är det ungefär så jag svarar.
Tack så mycket. Carlito, vad ska vi göra?
Förslag? Jag vill först och främst svara på Jarls. Jag tycker det är ytterst problematiskt att han säger att vi måste börja jobba med förtroendet. Förtroendefrågan, och i samma mening säger problemområden och ungdomar som riskerar att falla i kriminalitet. Det här är tyvärr den synen som man oftast får möta från polisens sida när det gäller just våra ungdomar och våra områden. Problem och risk för kriminalitet. Men samtidigt påstår sig ha en ärlig vilja att jobba med förtroende. Vi är redan misstänkliggjorda i hans första mening.
Vad borde han ha sagt istället, Carlito? Vad borde han ha sagt?
För det första, så vi är ju människor som alla andra. Vi är trötta på att bli behandlade som ett problem från samhällets sida och från polisens sida. Så liksom, respekt är ju A till O. Och återigen, det är ganska enkelt. Svaret på frågan är behandla alla människor lika enligt lagen.
Jarl.
Svårare än så ska det inte behöva vara. Men tydligen så är det.
Men...
Och det får Jarl svara på. Varsågod, Jarl.
Ja, det som jag tycker är viktigt. Förr i tiden så la vi väldigt mycket av våra polisiära resurser i skolor till exempel. Vi träffade alla ungdomar och vi pratade med alla ungdomar. Och vi nådde... så där långt. Om vi nu istället med lite mer finkirurgi lägger mer resurser där vi verkligen kan göra skillnad, vi vill göra skillnad, då kan vi också göra skillnad. Men då måste vi faktiskt tillåta oss att söka kontakt med dem som vi tror vi får bäst effekt utav.
Mm. Ja, Patrik.
Jag vill svara upp vad gäller förtroendefrågan just här och utifrån ett konkret hur man skulle kunna jobba vidare. Och på polisutbildningen så jobbar vi med någonting som vi kallar för motpartsintervjuer. Att polisstudenterna får söka upp en person som har haft med polisen att göra och som kan ha positiva eller negativa erfarenheter. Och utifrån den här personen får se sig själv med den personens ögon, den berättelsen som kommer från personen i fråga. Och det här tror jag är någonting som att gå verkligen till handling. Det handlar inte om att luta sig mot att det generella förtroendet för polisen är väldigt högt, utan att bejaka att det finns en förtroendeproblematik här och utifrån vissa grupper. Och helt enkelt, nu är det radikalt kanske, men att färdiga poliser får bege sig ut och genomföra sådana här motpartintervjuer för att därefter fångas upp och som Martin var inne på här tidigare med strukturerad handledning att följa upp de erfarenheterna som kommer därifrån.
Ja. Då ska vi se några sista, vi har bara ett par minuter kvar, några sista förslag. Vad ska vi göra för att få världens bästa polis? Jag vill ha väldigt konkreta förslag.
Mer kramar och mer leende.
Okej, du vill ha gosedjur på gatorna. Och han fick direkt en kram här av Jarl från Skånepolisen. Då är du nöjd alltså. Om det inte var mer än så som du behövde. Ann-Marie, varsågod.
Tack. Jag tror att vi måste börja mer och förstå vårt sammanhang med mänskliga rättigheter som grund. Jag pratade för någon vecka sedan med de alldeles nya polisstudenterna och jag la väldigt mycket fokus kring vårt uppdrag som utgår från mänskliga rättigheter, allas lika
förstod
värde.
De?
Ja, det gjorde de. Och jag såg på att de nog tog väldigt mycket anteckningar och jag tror att de kommer att förstå det. Sen har vi det här med kultur och som kommer in och kollektivitet som vi har pratat om. Men jag tänkte bara som hastigast lite grann bygga på vad som sades med alldeles nyss här. När jag var länspolismästare i Västmanland så tvingade jag ut mina poliser ut ur bilarna att fotpatrullera, för det är ett bra sätt att komma närmare medborgarna.
Att fotpatrullera, men det var väl inget nytt?
Nej, men det görs inte tillräckligt.
Det har liksom poliser alltid gjort, eller så länge de har funnits, trodde jag. Ja, då vill jag tacka er så hemskt mycket. Det har varit väldigt mycket klokt som har sagts. Och det här med att om mänskliga rättigheter i teorin, och sen får man ju hoppas att det också gäller när man kommer ut på gatan, precis som dialogpolisen precis sa här. Jag vill tacka er alla som har medverkat i PET-debatt. Vem litar på polisen eller vem litar polisen på, kan man också fråga. Programmet finns att lyssna på i efterhand på Sveriges Radios hemsida. Tack till alla. Debatten i chatten fortsätter, Signe.
Ja, en liten stund till i alla fall.
En liten stund till. Och vi finns på Twitter, då heter vi PET-debatt, och det finns vi också på Facebook. Nästa debatt handlar om vården. Och ni är väldigt välkomna att tipsa om vård och vanvård, eller vad ni skulle önska. Tack så mycket för PET-debatt för den här gången. Ha det så bra!